Ett år till har gått och nu står vi inför ett nytt år. Låt mig börja med att säga tack. Tack för alla de böner som du har bett. Tack för skräpet som du har plockat utanför kyrkan. Tack för golven du har moppat. Tack för kaffet du har bryggt. Tack för telefonsamtalen som du har ringt. Tack för kramarna som du har gett. Tack för allt det du har varit med och givit och bidragit med under det år som har varit. Det du gör, det är väsentligt och det är viktigt. Tack för det du gör. Och kom ihåg det, för det är ibland lätt att glömma bort. Det du och jag gör, det gör vi inte primärt för församlingen, utan det gör vi för Jesus. Det är därför du och jag är med och tjänar. Det är för att han är den han är, eller hur? Och det sätter perspektiv på din och min tjänst och det vi gör för någonting. Det handlar alltid om Jesus. Det handlar alltid om vad du och jag kan ge tillbaka till honom, vad han har gett till oss. Så tack för det året som har varit. Tack för det du har varit med att ge. Nu står vi inför ett nytt år och vi vet inte riktigt var kommer vi att hamna då. Men det är spännande. Jag tänker så här att året som ligger framför, det är mycket ett utmaningarnas år. Och det är lite grann det som kommer vara min utgångspunkt idag i predikan. Utmaningarnas år. Men vi ska se här. Först ska vi säga någonting lite grann om detta. 31 januari till den 2 februari, då har vi besök utav Morgan Karlsson. Och vi har inte pratat så mycket om detta, men vi tog beslut om det här, eller vi pratade om det här tidigt i höstas, så vet jag inte om ni kommer ihåg det, men så är det i alla fall. Och sista helgen, eller i månadsskiftet januari-februari, då kommer Morgan hit. Han kommer vara här både på fredagskvällen och lördagskvällen och sen även på söndagen. Och jag tror att det här kommer bli en riktigt, riktigt bra helg. Morgan har en evangelisttjänst. Han har mycket utav andliga nådegåvor, mycket av profetiska tilltal, och Herren brukar göra ganska väldigt mycket under de här tillfällena när han kommer och besöker en församling, framförallt därför att Herrens ande är där, men han är använd på ett speciellt sätt. Och därför så vill jag uppmuntra dig till att vara med på den här helgen. Fredagskvällen är det 180 som har hand om det, men det är till för alla. Och på lördagen så blir det ett seminarium 16:30 med under temat vad är väckelse, och sedan klockan 19 är det kvällsmöte och sen gudstjänst här då på söndagen. Så glöm inte det, kom gärna på det. Utmaningarnas år 2020, vad kan vi säga om det? Jag vet inte riktigt, vad har du för tankar omkring detta med utmaningar? Har du stått inför någon utmaning någon gång? Har du stått där och tänkt att aj, 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 nu tror jag nästan att jag har tagit vatten över huvudet på mig själv. Nu vet jag inte riktigt hur det här ska gå. Vad ska det bli av detta? Kommer jag att klara av det? Hur kommer det bli? Kanske har du varit där någon gång. Och det är ju så här att utmaningar, de kan vara små. Och de kan vara under en kort period. Och de kan vara stora och under en lång period. Det kan se väldigt olika ut. Och vi kan känna olika saker inför olika utmaningar. En del känner vi så här, wow, vad spännande, vad roligt, det här vill jag verkligen. Och ibland så känner man, oh nej, det här känner jag inte med alls bekväm i. Jag vill inte detta egentligen. Men några saker om utmaningar. Det är så här att där du är, din comfort zone, alltså där du känner dig trygg, där är det inte riktigt, där finns det inte så många utmaningar. Om man ständigt är där man känner sig trygg och där man känner att här har jag pejl på läget, där kommer inte utmaningarna. Utmaningarna, de ligger oftast någonstans där man får sträcka sig lite granna för att nå dit. Och de ligger liksom en bit bort ifrån en. Och ofta är det så här att det är just de utmaningarna, där man får sträcka sig, där man får tänja sig lite grann. Det är också där som Gud kommer och verkar. Och det är också där som det oväntade händer. När vi vågar att gå ut i det. Man skulle ju kunna använda ett bibliskt språk för det här, ett kristet språkbruk för detta med utmaningar. Och det handlar ju om att våga gå i tro. Att liksom inte se riktigt vart det är man är på väg, men ändå våga ta ett kliv ut i det, fastän man inte vet om det bär eller inte. Man släpper liksom sin egen trygghet, det man själv klarar av, och så säger man: Gud, nu tror jag nog bestämt att du får ta och gripa in, annars kanske det inte går så bra. Jag tror att det året som ligger framför oss, det är ett utmaningarnas år på flera sätt. Låt oss, det kan vi säga någonting om också. Hur ser dina utmaningar ut? Det ser ju så väldigt olika ut, eller hur? Det året som ligger framför dig, vad är det som Gud vill att du ska göra? Vad är det Gud har lagt på ditt hjärta? Vad är det som är din utmaning? Vad är det du ska gå ut i? Vad är det församlingen ska gå ut med? I oavsett hur din utmaning ser ut, så ska du veta en sak. Att om du vågar ta den, så kommer också någonting att hända i det. Vi ska gå till Josua bok. Och så ska vi följa med lite grann i Josuas vandring. Det är första kapitlet och verserna 2 och 3. Och då säger Gud till Josua: min tjänare Mose är död. Gå nu över Jordan med hela detta folk till det land jag ger åt dem, åt israeliterna. Varje fotspredd mark ni trampar ger jag er, så som jag lovat Mose. Här kan man väl säga att Josua får en utmaning som heter duga. Det som har hänt är ju det att Israel har varit, de har haft en ledare, en stark ledare i Mose. Han har lett dem under en lång period. Folket har sett hur Gud är med Mose. Mose har gett dem lagen. Mose har gett dem vatten i öknen. Mose har haft med Gud att göra, och de har följt honom och de har litat på honom. Han har varit den store ledaren, men han har inte kunnat ta dem in i det som Gud har lovat. Det var inte det som, det blev liksom inte så på grund av olika anledningar. Och nu så finns inte Mose längre, utan nu står Josua där, och nu är det Josua som får den här utmaningen. Jag undrar, hur kände Josua sig då? När han visste att nu är det upp till mig att ta hela detta folk. Men hur ska det gå? Hur ska det vara möjligt för mig, Gud, att ta dem in i detta, det som inte ens Mose klarade av? Och nu tänker du att jag ska göra det. Ska jag få med mig allihopa? Eller ska vi fastna här ute i öknen och gå 40 år till? Ja, men hur tänkte han? Vad tror du själv att du hade tänkt om Gud hade sagt till dig: nu är det din tur, nu ska du ta över, nu är det du som ska se till att ni ska komma in i det som jag har lovat. Framför Josua och framför folket så ligger ju allt det som Gud har lovat. Gud har sagt att här finns det ett land, det här landet är det som jag ska ge er. De har ju ägt det förut, längre tillbaka, Abraham, Isak och Jakob. De har bott där, de har brukat den här jorden, de ska tillbaka till det som en gång var deras. Gud har sagt: det här är ert, ni ska få tillbaka det. Det ligger där framför, men de är inte där. Det är ungefär som att de står där, va? Och så blickar de ut över den här floden Jordan, och så vet de att på andra sidan av detta, där är det Gud har lovat. Men vi måste komma över Jordan, vi måste in i detta. Hur ska vi göra? Hindren är ganska stora. Och då säger han, Gud då: gå nu över Jordan med hela detta folk. Det är uppmaningen. Och jag tror att det är så här, att det här är en uppmaning till oss också. Därför att det finns saker och ting som sätter en gräns för oss. Som säger att här bakom får du vara, men dit får du inte gå. En utmaning för 2020, det är att gå över den gräns som har satts för var Guds folk eller var du ska befinna dig. Förstår du hur jag menar i det? Alltså det är ofta så här att vi lever i ett samhälle som säger det här är er plats. Religion ska vara någonting som är privat. Man ska inte prata om det. Det ska inte finnas i det offentliga rummet. Det ska tystas ner. Det ska hyschas bort. Det ska inte finnas där riktigt. Och så finns det en någon form av, även om den inte är en synlig, så är det en osynlig gräns som man egentligen inte får passera när man har en tro i Sverige. För det är inte riktigt okej. Den där osynliga gränsen, den ska vi passera det här året. Vi ska gå över den gräns som har satts. Därför att tanken är inte att Guds folk ska hållas bakom en gräns, utan att tanken är att Guds folk ska kunna få gå in i det som Gud har tänkt. Och det handlar inte om oss, utan det handlar om världen. Det handlar om människorna. Det handlar om att de ska få ta del av det som Gud har. Det är det handlar om. Att stänga in Guds folk, att stänga in Guds rike, det är att förneka människor Guds kärlek. Och det ska vi inte ha. Därför är utmaningen för oss att våga gå över den gränsen som är satt. Och du känner av den gränsen också i ditt eget liv. Du vet ungefär var gränserna går. Här kan jag hålla mig. Men om jag skulle ta steget över den här gränsen, vad händer då? Ja, det är en utmaning. Att våga gå in i det som Gud har tänkt. När Josua får det här uppdraget så får han också löften från Gud. Och det första löftet som han får när de ska gå över gränsen, det är det här löftet. Varje fotspridd mark ni trampar ger jag er. Varje fotspridd mark ni trampar ger jag er. Det är Guds löfte att när vi går in i någonting som vi inte riktigt har kontrollen på, någonting som inte är vårt område, så vill Gud ge det till oss. Och vad är det för någonting som vi ska få? Ja, men det handlar ju om att Guds rike ska utbredas. Inget annat, inte vårt rike, inte att Pingstkyrkan ska bli stor, det är inte det handlar om. Men det handlar om att Guds rike ska få bryta fram. Och det vill han ge. Det lovar han. Jag ska läsa från första kapitlet igen i Josua, vers 5. Ingen ska kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag ska vara med dig som jag var med Mose och inte svika dig, inte överge dig. Var tapper och stark. Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den, vare sig till höger eller till vänster, så får du framgång i allt vad du gör. Ha alltid denna lag på dina läppar. Läs lagens bok dag och natt så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du gör att lyckas. Då får du framgång. Här då så dyker ett nytt löfte upp. Det andra löftet när du och jag går över gränsen. Det där låter ju lite konstigt. Ska vi gå över gränsen? Det är ju inte bra att gå över gränsen, eller hur? Nu har du gått över gränsen. Då ska vi säga till varandra så här. Nu har du gått över gränsen. Det är jättebra. Eller hur? Ja, det är bra. Tycker jag själv i alla fall. Löften nummer två för de som går över gränsen. Det är detta att Gud säger jag ska vara med dig. Jag ska vara med dig, jag ska inte överge dig. Jag är på din sida, jag står med dig i det. Jag lämnar dig inte. Jag älskar dig och jag är med dig. Men det är klart att när Gud säger detta så säger han också så här. Det la ni märke till i det jag läste. Att det finns en lag, det finns någonting som jag har givit som du inte ska överge, säger Gud. Kom ihåg den där lagen som Mose gav. Och nu har vi fått en ny lag. Eller lagen har fullkomnats genom Jesus Kristus. Det läser vi om i Nya Testamentet. Och därför är det så att vi ska inte vika av från Jesus Kristus. Han är vår lag. Det är honom vi följer. Det är honom vi ärar. Det är honom vi upplyfter med våra liv. Och vi viker inte av från den vägen. Utan det är den vägen vi håller oss på. Och om vi gör det, då har vi löftet att Gud ska vara med oss. Gud ska vara med dig. Vi läser vidare. När de har gått över Jordan och in i landet, så kommer de fram till Jeriko, den första staden. Och där läser vi det sjätte kapitlet och de första två verserna. Jeriko var slutet och stängt när israeliterna kom. Ingen gick ut eller in. Men Herren sa till Josua: nu ger jag Jeriko och dess kung i ditt våld. Okej, när vi nu läser detta, så måste vi först fundera över hur vi ska läsa det och hur vi ska tolka det här. För det här är naturligtvis en historisk berättelse om hur Guds folk får tillbaka sitt land och hur de går in i Israel, in i Kanans land och får tillbaka det. Och det är strider och det är motstånd. Men när vi läser det här, så måste vi förstå att det här är en bild för, det är en metafor för den kamp som pågår mellan det som Gud vill och det som är Guds motstånd. Det som är Guds rike och det som är världens rike. Det är det som detta är en bild för. Det här handlar inte om att du och jag har en kamp emot andra människor. Utan det här handlar om att Gud har en kamp mot det som är ont. Det som är mot hans rike. Och det är också så vi behöver läsa det här och förstå det här och ta till oss det här när vi applicerar det på våra egna liv. Att det här handlar om, kan handla om motstånd, men motståndet handlar inte om människor i sig, utan motståndet, som vi läser i Efesierbrevet 6, det handlar om att det är varelser, andliga varelser som står emot. Alltså allt det som vill ta bort och rycka bort evangeliet, det är det som är emot. Jeriko var slutet och det var stängt. Alltså när du och jag går över den där gränsen och in i det som vi inte känner oss bekväma i, och vill försöka föra fram det som är Guds rike, då kommer det också finnas ett motstånd. Det kommer finnas någonting som liksom säger att hit ska inte du komma. Och det här är så viktigt att komma ihåg. Bara för att det kommer motstånd betyder det inte att du och jag har hamnat fel. Och det betyder inte att människor är emot oss. Men det betyder att det finns någon som inte vill att människor ska få reda på att det finns hopp i Jesus Kristus. Det finns frälsning i Jesus Kristus. Och det är det det hela handlar om. Det är det hela handlar om. Det är det som är vår kamp. Och jag tror att det är så här att när vi går över gränser som har satts för församlingen, så kommer vi märka av det här motståndet. Nu ska vi placera en gräns och vi ska göra en stor sak i arenan under påsken. Det är ett sätt för oss att gå över den gränsen där vi som församling på ett sätt har satts. Att vara här i den här kyrkan och göra saker här, det är ingen som egentligen reagerar på det. Men när vi tar ett kliv ut och säger nu vill vi ta del i samhället, nu vill vi göra någonting här ute, och när det är någonting som vi aldrig har gjort förut, ja, då kommer det motstånd. Det kommer finnas de som tycker att det är bra, det kommer det göra, men det kommer också finnas de som tycker att det här inte är bra. Och då måste vi komma ihåg att vi tar inte ett steg tillbaka på grund av att det blir ett motstånd. Utan vi tror att det finns någonting som Gud vill att vi ska ge till människor. Människor behöver få veta vem Jesus är. Och vet du, det finns så många människor i vårt land idag som inte har en aning om det. De som är över 45, 50 har fått med sig ganska mycket i skola och så vidare. Men de som är under det, de som är uppvuxna de sista 20 åren, de har sannoliken inte fått med sig mycket av den varan i skolan eller i samhället. De vet inte vem Jesus är. Det kanske blir första gången som de hör om Jesus och vem han är. Därför så går vi vidare. Jag ska läsa från Josua 6 och 3. Alla krigare ska tåga runt staden. De ska vandra ett varv. 6 dagar ska ni göra så. 7 präster ska bära 7 vädurshorn framför arken. Den 7:e dagen ska ni tåga 7 varv runt staden och prästerna ska stöta i hornen. När vädurshornen ljuder, när ni hör hornstöten, ska folket höja ett väldigt härskri och stadens murar ska störta samman. Så att var och en kan gå rakt in. Ja, alltså, det här med strategier, hur man ska göra saker och ting, det kan ju du och jag tänka ut. Så här ska vi göra, för att då det ser vi att det här är en bra strategi. Då tror vi att vi kommer lyckas med det här. Men du vet, Gud, han har ju underliga strategier, det får man ändå lov att säga. Alltså han använder sig av grejer som ingen människa skulle kunna komma på. Jaha, nu samlar vi ihop alla krigare och så går vi runt stan liksom. Ja, men hur smart är det liksom? Hur ofta intar man en stad på det sättet? Ja, troligtvis aldrig. Före i alla fall. Det här är väl första gången som det händer. Men det är Guds strategi. Och det är det här som är lite grejen. Alltså när Gud säger att vi ska göra någonting så tänker vi ibland så här, what? Va? Du menar, vi ska ju inte gå 7, varför ska vi gå 7 varv runt? Det känns ju helt orimligt. Ska vi hålla på en hel vecka här och bara gå runt liksom? Vi kan göra bättre grejer. Och varför ska krigarna gå? Kan vi inte skicka ut barnen och gå runt då istället? Så slipper ju vi i alla fall då. Eller vad är grejen? Och varför ska vi trumpeta? Och varför ska vi hålla på? Vad är grejen liksom? Och då kan man känna så här. Men Gud, vad liksom, hur tänkte du nu? Vad är det här för strategi? Nej, vänta här nu. Gud, här har jag en bra strategi. Nummer 1, det är att vi gör så här. Och nummer 2, det är det här. Och sen nummer 3, här tror du. Om vi tar de 3 punkterna, Gud, så tror jag att vi kommer att lyckas väldigt bra. Det är lite så vi tänker. Men du vet, vi kan inte alltid räkna ut hur Gud har tänkt att saker och ting ska gå till. Därför är det så otroligt viktigt att våga lyssna på Guds strategier. Att under den här stunden när man är i den här rörelsen och tänker att nu ska vi göra det här därför att vi tror att Gud har lagt det här på våra hjärtan. När vi tror att vi ska göra det så måste vi också ställa oss frågan, Gud, hur vill du? Hur vill du? Vad ska vi göra? Hur blir det nu? Och när vi då hör det här, våga säga okej. Okay. Vi prövar ditt sätt. Vi prövar och ser vart det kan leda oss. Det finns flera saker som är utmaningar för oss under det året som ligger framför. Den första saken är ju detta med staxet i arenan. Och du vet att det är ju så här att det kommer utmana oss på många olika sätt. Dels så handlar det om volontärer. Vi kommer behöva många volontärer. Alla som sitter här inne kommer behövas. Och fler än det. För att det kommer behövas. Vi kommer behöva många människor. Bedjare, du som ber. Alla som kan be. Om du kan be, ja då ska du be. För detta. För det behövs. Givare. Ja, det finns en ekonomi för det här. Och vi behöver att vi tillsammans hjälps åt för att det här ska fungera. Hemgrupper kommer behövas för att ta emot nya människor. Alfagrupper kommer behövas för att ge människor mera insikt i vad det handlar om att tro på Jesus. Och alla vi som sitter här inne kanske behöver ta hand om någon. Det är ganska stora utmaningar som ligger framför. Och du är med i det. För att om du inte är med i det, då går inte det här. Jag fixar inte detta. Ledarskapet i den här församlingen fixar inte detta själva. Utan vi behöver alla vara med. Annars går det inte. Men nu är vi med. Och då går det. Och Jesus är med. Sen har vi en annan sak som är en utmaning för oss. Vi har bestämt att vi ska bygga om. Vi ska göra en hel renovering utav torghuset. Det ska ni få veta mer om sen på under förhandlingarna på administrationsmötet som vi ska ha sen. Och då ska ni få se hur det ser ut. Och det finns ju naturligtvis en ekonomi i det som vi behöver få till. Men det finns också ett arbete att göra som vi behöver få till. Och då kan man fundera över varför ska vi göra det? Ser inte lokalerna ut? Ser de inte bra ut som de är? Och så där kan man fundera över. Men anledningen, man måste alltid fundera på varför gör vi saker och ting? Jo, anledningen till att vi gör den här saken, det är ju för att vi vill flytta fram våra positioner för vårt ungdomsarbete. Så att ungdomarna ska ha de bästa lokalerna som vi har att erbjuda. Så att det arbetet som de gör på fredagskvällarna ska kunna nå flera ungdomar. För det är massor med folk ute på stan. Men idag så hittar inte de riktigt in i kyrkan. Men om det ligger där så är det faktiskt större möjlighet att man ser att aha, det händer någonting där inne i kyrkan. Dit kanske vi kan gå. Det finns en större och bättre möjlighet att nå ut i ungdomsvärlden genom att göra det här. Det är därför vi gör det här. Inte för att vi tycker att det är lite roligt och liksom få att det ser lite bättre ut. Nej, det handlar om att vi vill göra någonting för Jesus. Vi vill ha ut evangeliet till dem som finns där. Och då måste vi göra det bästa vi kan utav de lokaler som vi har. En annan sak med ombyggnationen handlar ju också om att vi får hela människan närmare oss. Och det är viktigt. Vi måste som församling ha ett hjärta för de svaga i samhället. Det måste synas. Det måste synas. Att de som är svaga och har det svårt i vårt samhälle, de har en plats, de har rum och utrymme här. Det finns en öppen famn för dem. Det måste finnas. Och det gör vi på flera olika sätt. Second hand är ett sånt typ av arbete. Det vi gör med integrationsarbete, det är också en sån utav arbete i vissa delar. Och även detta med hela människan och ombyggnationen. Och sen är det en tredje utmaning som jag ville ta med också. Det är församlingens ekonomi. Ekonomi går ju igenom här hela alltet. Därför att även ifall vi har två stycken stora ekonomiska utmaningar inför året som går, så är den viktigaste ekonomiska utmaningen det att församlingens ekonomi och missionens ekonomi, att det kommer in rätt resurser. För att om det inte gör det, ja, då blir det inte bra. Och återigen, när vi snackar om ekonomi, så handlar ju det handlar om Jesus. Det är honom det handlar om. Det är för att hans rike ska bredas ut. Det är för att vi ska kunna se det hända som han vill ska hända. Frågan är, vad är din utmaning under 2020? Vad är det som Gud säger till dig? Det här vill jag att du ska göra. Vad är det för kliv du ska ta som du inte har gjort förut? Vad är det Gud vill utmana dig till att göra? Jag vill uppmuntra dig och utmana dig till att våga ta de stegen. Och det kan vara så otroligt många olika saker. Och det är inte min sak att säga vad det är. Men Gud vill säga det till dig. Han vill visa någonting för dig. Det här vill jag att du ska göra. Och då ska du lyssna på det. Och så ska du följa det. Fundera också på hur ser din utmaning ut i förhållande till det som församlingen står i. Det som församlingen har tagit på oss. Var ska du vara med och hur ska du vara med i det? Jag tänker så här att nu ska vi gå över till att fira nattvard tillsammans. Och När vi under tiden som vi gör oss i ordning inför nattvardsfirandet, och nattvardskärnorna gör sig i ordning, så ska Maria sjunga en sång för oss. Och samtidigt som Maria sjunger så kommer vi också ta en insamling till församlingskassan, till församlingens verksamhet. Och när vi gör det, tänk på att det här handlar om Guds verk, det han önskar att vi ska göra. Det handlar om vad Jesus vill för vår församling, för vår stad, för det som Gud har lagt på våra hjärtan. Var med och ge in i det så att 2020 blir ett år där vi får uppleva ekonomisk välsignelse. För det är också så att när du ger in i det som är Guds tanke, så kommer inte Gud att överge dig, utan han kommer hjälpa dig med din ekonomi. Han vill välsigna dig i det. Herre, tack för att vi får vara här tillsammans som ditt folk, Herre. Herre, tack för det året som ligger framför. Tack för att du har varit trofast bakåt i tiden. Och tack för att du är trofast det här året, Herre Jesus. Herre, nu när vi ser in i mot ett nytt år och det som du har lagt framför oss, Herre Jesus, så ber vi om mod och vi ber om tro, Herre Jesus, att våga ta steget ut och gå över de där gränserna som är uppsatta, Herre. Vi vill inte hålla oss bakom de gränserna, utan vi vill gå genom de gränserna, Herre Jesus, för att människor ska få veta vem du är, Herre. Jag ber, Herre Jesus, om att var och en som är här inne ska få bli välsignad och utmanad och våga ta den utmaningen, Herre Jesus. Jag ber om att var och en som är här inne, Herre Jesus, och hela församlingen ska få våga ta steg tillsammans med dig, Herre Jesus. Och se det som du vill göra, att det får hända, Herre Jesus. Herre, vi ber för de här olika satsningarna. Vi ber för arenan, Herre Jesus. Vi ber för satsningen med Staxet, Herre Jesus. Vi ber för ombyggnationen, Herre Jesus, och vi ber för vår ekonomi. Herre, vi lyfter det upp till dig, Herre, och vi ber, Herre Jesus, att det inte ska fattas medel, att det inte ska fattas människor, Herre Jesus, till att utföra detta, Herre. Far i himmelen, vi lägger det inför dig, Herre Jesus, och vi ber om din vägledning, Herre, i allt detta. I Jesu namn. Amen.